Och så har du någon idé om att det är en telefon eller en telefonmast eller någonting. Men egentligen vet du precis...
Hur mycket vet du om Ericsson, undrar jag nu.
Jag vet en del om Ericsson. Ja, de sålde telefoner förr i tiden.
Ja, jag vet. Du lyssnar på Antelope Podcast.
Med Syding.
Och Svan. Vi ska prata om någonting som vi aldrig har pratat om förut.
Kronan, svenska kronan.
Ja, vi ska prata om Sverige. Och räntan, lite räntebesked, kronans framtid. Och du och jag satt precis här och reflekterade över en diskussion som vi hade 2018 i Grekland. För jag skulle flyga till New York några veckor senare. Och då hade dollarn under 2018 gått från typ 8 kronor till 9 kronor. Och det kändes lite dyrt. Men vi är anpassningsbara. Så nu när dollarn står i 11,19 så är ju det ändå lägre än 11,26 som vi såg tidigare i veckan.
Det är kul med USA-semester på 9 kronor. Och ännu mindre kul på 11,20.
Jo, och det hade ju varit svinnice. Tänk om man hade kunnat åka till USA och växla över dollarn växla över till dollar på 9 spänn.
Mm. Men vi har kronan är, den är svag mot dollarn, den är svag mot euron, den är svag mot guldet. Det var all time high i måndags på typ 697 kronor per gram. Jag kör per gram, inte per ounce.
Ja, men vem bryr sig egentligen om guld i SEK?
Mm. Jo, om man har SEK. Men vad är problemet? Varför är kronan så svag?
Jag läste att Riksbanken säger att det är för att USAs centralbank har varit så snabba med att höja räntan. Och det har försvagat kronan. Det har absolut ingenting att göra med att vi har haft en av världens mest expansiva penningpolitiker.
Men så man skulle alltså på allvar tro att det är någon slags valutaspekulanter som utnyttjar räntedifferensen.
Ja, det skrev de också.
Och att det är de flödena som har skapat den här enorma skillnaden för kronan.
Problemet är att kronan har blivit så svag och då har folk spekulerat i att det ska fortsätta. Och det har gjort att kronan är svagare, sa de också. Men det är ingen här som angriper hönan eller ägget. Eller hönan eller ägget. Utan alla är så här, okej, kronan var svag. Och sen då? Men då är det alla andras fel. Fondtopplassen Sveriges Bank med rötter ända från 1936. Och de har med andra ord en lång historia bakom sig.
Fondtop gör det lätt och effektivt för investerare att ta kortsiktiga positioner baserat på sin marknadstro.
Men vilken typ av instrument ska man egentligen använda sig av och när? Och det tänkte vi prata lite om idag. Vi har ju pratat tidigare i podden och nämnt att ETP:er fungerar bra för att ta kortsiktiga positioner. Men när ska man välja mini futures och när är bull och bear-certifikat bättre?
Ja, en väldigt viktig skillnad i mini futures jämfört med bull och bear certifikat, det är då att mini futures inte påverkas av samma urholkningseffekt som finns i bull och bear certifikat, som uppstår eftersom det sker en daglig ombalansering av instrumentet för att bibehålla den konstanta hävstången, så det slipper man. Det innebär alltså att om du vill ta en kortsiktig position men som sträcker sig över några dagar eller veckor, så passar mini futures bättre.
Exakt. Så om du vill handla med produkterna intradag, så alltså bull och bear, är ett bra alternativ. Men med bull och bear-certifikat är det värt att komma ihåg att desto högre hävstång produkten har, desto högre risk samt urholkningseffekt. Och bull och bear-certifikat finns med hävstång från 1 upp till 22 för den som vill ta lite högre risk. Och mini future finns däremot betydligt mer flexibla och kan därför användas i både kortsiktig trading men även långsiktiga trendföljande positioner.
Om du är intresserad av att ta kortsiktiga positioner med hävstång på till exempel index, enskilda råvaror eller aktier, så har Fontobel ett stort utbud som du kan handla både till exempel på Nordnet och Avanza.
Men tänk på att den här typen av instrument framförallt ska fungera som ett bra komplement till en mer långsiktig portfölj beroende på din önskade risknivå. Kom ihåg att du kan förlora större delar eller hela det investerade kapitalet när du handlar med hävstångsprodukter.
Om du vill veta mer så kan du hitta information och mycket mer på markets.fontobel.com. Inget vi säger i det här programmet ska ses som en rekommendation att köpa eller sälja några finansiella instrument, då detta är reklam. Alla investeringar är förknippade med risk och du kan förlora hela eller stora delar av ditt kapital. Läs mer om risk och prissättning av produkterna på markets.fontobel.com där all produktdokumentation finns.
Tack, Fontobel.
Nej, utan Sverige har ju gjort någonting. Sverige har haft en politik. Vi har bland annat uppfunnit negativa räntor. Vi har nästan uppfunnit enormt höga bolån. Och det här gör att vi har både en sårbar ekonomi och en i grunden liksom inflationistisk ekonomi. Och dessutom så är vi förstås bara helt enkelt ett litet perifert land. Det är inte meningen att vi ska ha en stark valuta.
Nej, alltså vi importerar all inflation dessutom. Plus att vi är ett exportland. Så vi har velat hålla, och det har vi ju också, innan den svaga valutan blev ett riktigt stort problem för att vi nu har hög inflation också. Så sa man ju att, nej, men att valutan är svag, det är med flit för att vi är ju ett exportland, så vi vill ha konkurrenskraftiga priser. Men man svänger ju lite sentimentet för vad som är bra och vad som inte är bra. Det är jättelätt att bygga upp en story kring hur situationen faktiskt ser ut och försöka sälja in det som att this is according to plan. Och jag menar, jag kommer ihåg när vi pratade också väldigt tidigt om när CPI, eller inte CPI, men KPI, samma sak. Men vi kanske inte behöver översätta KPI till engelska när vi pratar om Sverige, eller?
Jag vet inte, ska vi fråga John?
Ja, vi frågar John. När KPI var liksom printade under 2% i årstakt, månad efter månad efter månad efter månad. Och alla kliade sig i huvudet och sa, hur kan det vara så? Samtidigt som fastighetspriserna gick upp hur många procent varje år? Vi skiter i det.
Ja, 10-12
ja,
i snitt.
Totalt över Sverige,
under lång tid, ja.
Men över Stockholm. Och då tänker jag på de sista åren efter, säg egentligen mellan 2014 fram tills priserna hade börjat falla nu. Det var ganska mycket mer än 10-12% per år, tror jag.
Mm-hmm.
Hur som helst.
Det var det nog.
Det var det nog. Vad snällt. Du gav den till mig där. Hur som helst, det är väldigt lätt. Då byggde man ju upp ett sentiment kring att det inte fanns en inflation, fast det fanns väldigt kraftig tillgångsinflation. Och man var också samtidigt då så himla stolt över att Sveriges aktiemarknad var en av de starkaste i världen. Alltså bara alla klockor ringde. Här har du tillgångsinflation, här har du tillgångsinflation och du får tillgångsinflation.
Men vi ska ha
jag är Oprah nu, jag är ränte-Oprah.
Tittar under sätena så har vi lagt lite tillgångsinflation där.
Det här är ett litet bolån bundet på 10 år till 1% ränta. Exakt. Och det hade jag gjort ändå om jag var Oprah. Ska vi gå tillbaka till vad vi pratade om?
Nej, men det här med att OMX skulle vara världens bästa index. Jag antar att folk alltid bara mäter OMX i kronor och procent. Och sen jämför de med till exempel Standard & Poor som är i dollar och procent. Det finns ju ingen anledning att göra på det sättet. Det blir helt fel.
Fast även om du gör det nu, så har OMX sen det började bli lite tydligt att okej, den svenska ekonomin faktiskt är i fara. Och inte så mycket för liksom de problem som vi de facto har i landet, utan för att den här lilla kronan som vi har, då, den problematiken håller på att spiralera ur kontroll. Och det har ju då gjort att sker inte så mycket investeringar i Sverige. Och det kan också vara som så att svenskarna själva inte råd att investera så mycket längre, för att nu måste man betala ränta på de bolån som man har tagit. Mm. Ja, det ena leder till det andra. Men vi var väldigt stolta över den starka aktiemarknaden som vi hade i lokal valuta. Skitfånigt.
Mm. Det finns andra roliga länder som är
Venezuela, Argentina. Mm. Alla hatar ju, kanske de inte gör det, vet inte jag. Så här. Det finns rätt mycket likheter mellan Sverige och Argentina. Inte just nu, men om du tittar på Argentina historiskt. Och det här har egentligen inte så mycket att göra med att man ska dra just den liknelsen. Det finns massa likheter. Problemet är socialism och att trycka pengar leder alltid dit vi är nu. Det är bara att Argentina är ett mycket senare skede och har mycket större problem än vad vi har. Men den svenska kronan är förlorad och stödet för euron växer. För något år sedan så låg stödet på 23%, nu ligger stödet på över 30%. Undrar i och för sig var resterande 70%.
Men undra lite grann sådana här procentsiffror, för skulle det bli en folkomröstning, då kan jag nästan garantera att siffrorna kommer att liksom ligga inom 51-49. Det blir alltid så i folkomröstningar.
Men vem är det som vill ha kvar kronan? Är det folk som tänker att, men om vi går över till euro nu så får vi en dålig växlingskurs?
Kanske någon slags kultur eller tradition eller men det är väl i och för sig också så här att om man har en flytande och egen valutakurs, då kan vi faktiskt anpassa politiken efter våra liksom, lokala förutsättningar. Vi kan stimulera här även om det är hås i Spanien, men vi har recession här. Jag gillar ju inte såna här keynesianska stimulanspaket och sånt, men det är väl själva grundidén att man får vara oberoende och ha sin egen politik.
Okej, men ska vi vara oberoende på bekostnad av vad? Att svenskarna går i personlig konkurs, att bolag går i konkurs för att vi inte har råd att behålla våra bolån, men vi kan inte heller sälja våra bostäder för att priserna fallit så mycket. Ska vi långsamt successivt gå över till en total fastighets- och bostadskrasch? Och nu säger väl alla, men det kommer inte ske. Och nej, det kanske inte gör. Men det var ingen som trodde att vi skulle få inflation heller, för det hade vi ju inte. Så jag vet inte, jag bara säger att det finns vissa möjliga scenarier som är rätt trista. Jag menar, nu ska jag dra Argentina igen, där har man inga bolån. Där köper man fastigheter kontant, och då menar jag alltså kontant. Du gör ingen så här wire transfer. Du kommer med dollar i en suitcase och levererar den, och så hoppas du att du inte blir liksom knivmördrånad på vägen. Det är faktiskt så det funkar. Nu är det många som faktiskt gör de transaktionerna med krypto också. But you get my point. Jag menar, det är inte helt otänkbart, för om du tittar historiskt vad den här typen av scenarier har lett till tidigare, framförallt om du inte går över till en större valuta som kanske inte har lika stora problem som svenska kronan, så kan det ske. Det kan bli så. Och vad gör man med sina fastigheter då? Som man sitter med. Vad ska man göra?
Alltså just fastigheten har jag inget svar på. Men jag tänkte fånga upp den här tråden med om det är bra eller dåligt att gå över till exempel euron. Om man låser in sig till någon annans valutasystem, det gör att man tvingas anpassa sig till hela den regionen. Och i den bästa av världar, då tvingas Sverige vara effektivt. Alltså om euron är en starkare valuta än kronan, det är det vi vill att den ska vara. Så att det känns skönare när vi åker på semester ungefär och inte importerar för dyra varor. Men om företagen inte anpassar sig eller inte hinner anpassa sig, och det är typiskt så i starten, de fortsätter göra precis så som de alltid har gjort, de kommer fortsätta vara lika effektiva eller ineffektiva, och om man då dessutom tvingas försöka exportera sina produkter med en stark valuta, då blir det lägre volymer.
Ja, så är det ju, men du svarar inte på frågan, vad ska man göra då?
Ja, så som svensk så är det väl smartast att se till att ens investeringar har så lite hållperiod som möjligt i någonting som är svenska kronor. Så fort du får in din lön så bör den hamna i någonting som inte är kronor. Guld är ett utmärkt exempel, och det finns utmärkta instrument om man liksom vill ha pappersguld. Så det går jättelätt att bara skicka in det i din ISK och sen liksom upp i en ETF eller liksom börshandlad produkt. Då har du din guldexponering istället för kronor. Alternativt, köp bolag som tjänar på att sälja till resten av världen. Alltså, halva OMX är ju ändå så.
Fast då vill jag titta lite här på en grej. För jag drog nämligen fram, för jag tycker att det är lite intressant då att man jämför OMX-utveckling kronor med till exempel S&P i dollar, och så säger man, nu har ju faktiskt OMX till och med gått sämre. Men om vi tittar de senaste 10 åren, från 1 januari 2013 då. Om du investerade 100 000 kronor i OMXS30 så hade du idag haft 197 800 kronor.
Plus 100%, en dubbling.
Ja, exakt. Hade du investerat 100 000 kronor i S&P 500 och också gömt den här portföljen i byrålådan och inte hedgat valutarisken, då hade det idag varit värt 416 545 kronor.
Det är mycket, mycket mer.
Ja. Och om du tittar i lokal valuta så har faktiskt S&P upp nästan 150% sedan 1 januari 2013, medan OMX under den perioden är uppe 97%. procent, 98%.
Min poäng är inte att OMX är det bästa stället att gömma sig från kronan. Absolut
inte. Men ska man verkligen köpa svenska tillgångar överhuvudtaget? Det är min poäng.
Mm. Nej, det finns faktiskt ingen anledning. Det skulle liksom vara... Det är klart att det finns enstaka bolag som har fortfarande i Sverige som kan hamna högt upp i en ranking på risk och potential. Men på totalen, att investera i till exempel kronobligationer eller svenska bolag på börsen, det är faktiskt onödigt.
Och jag håller verkligen med. Så, och jag menar, och det är inte som så att utländska marknader, eller liksom framförallt amerikanska marknaden, är svårtillgänglig på något sätt.
Nej.
Alltså det är ju...
Ofta brukar man höra att man ska investera i någonting som man känner till, någonting som man har koll på. Och så tycker man att på hemmarknaden så vet du vad Ericsson är, du vet vad Atlas Copco är, du vet. Men gör du verkligen det egentligen? Alltså du hör bara namnet och så har du någon idé om att det är en telefon eller en telefonmast eller någonting. Men egentligen vet du precis...
Hur mycket vet du om Ericsson, undrar jag nu?
Jag vet en del om Ericsson. Ja, det var de sålde telefoner förr i tiden.
Ja, jag vet.
Yeah. Men det är inte så att gemene man förstår mer vad Atlas Copco gör än vad Apple gör.
Nej, och om man tittar på då, och det är väl också så här, nu är inte du och jag aktiespararna direkt eller representanter för dem. Jag tycker att de gör ett jättebra jobb. Men då är det också så här, köp bolag som gör produkter som du förstår på och använder i vardagen och så här. Ja, men då är väl Apple ett mycket bättre alternativ än Atlas Copco eller Ericsson.
Ja, om man
jag tror att du har bättre koll på Lynch. Apples produkter än vad du har på Ericssons produkter och Atlas Copco. Ja. Eller Nibe, beror på om du bor i villa eller inte.
Mm. Sen är det alltid, varför ska man ha så himla bra koll på vad det är de gör för någonting egentligen. Alltså det är ändå ingen som gör en djup analys på riktigt.
Men jag tror att det där är mer att man vill... Ja.
Men visst, man kanske vill haka på någon slags till exempel känsla av flock och samhörighet. Jag gillar H&M:s reklamtavlor och folk verkar liksom gå i butikerna. Därför köper jag H&M. Eller alla mina kompisar har en Apple.
Det här är anledningen till att jag inte investerar i aktier, du vet vad?
Ja, det är en av anledningarna. Jag tror att du har många.
Jag har många, men det känns, för det första känns det tråkigt.
Ja, men så jag har ju någonting emot hela den här liksom Lynch-idén. Att man på något sätt ska både förstå produkten och kanske helst också gilla den. Och kanske också ha den liksom runt hörnet nära till hands för att köpa aktien. Varför det? Liksom det gör ju verkligen inte att du förstår någonting om vilka kassaflöden de skapar.
Nej. You're preaching to the choir. Jag menar, jag tittar bara på makro och KPI typ.
Finns det något spännande i, jag såg ju Eurozone PMI kom ut idag. Det såg ju katastrofalt dåligt ut som vanligt, men kanske lite bättre än väntat, men manufacturing är nere på 43. Alltså det är ju så långt under 50, så liksom, vad gör man i Europa egentligen?
Soft landing. Säljer man det narrativet i Europa också? Eller kommer vi föra the recession came from nowhere?
Antagligen är det så. Först är det soft landing och sen blir det kanske en grundrecession. Och sen den fortsätter neråt. Och så blir den riktig.
Men nu känns det som att om du tittar, jag som tittar lite mer tekniskt och makro, om du tittar på grafen över S&P, så alltså, den här toppen som vi gjorde nu, det är typ ett par veckor sedan eller förra veckan, nu ser verkligen ut som att nu ska vi nog ner en bit, kanske mot 3000, 4000 strecket.
Det ser verkligen ut, om jag då istället tittar på OMX, så...
jag trodde vi hade pratat om det här, varför gör vi det?
Jag vet inte, men det är liksom en ekotopp, alltså först kom en stor topp och sen har vi ändå lite förvånande kämpat oss så himla, himla högt upp i den här ekotoppen.
Men är inte det där köpa dippen mentalitet och sen blev det lite själv...
Ja, och sen den här recessionen som alla pratar om, man började prata om den så tidigt och även om en del faktiskt satte den rätt...
Vid Q3, Q4 har ju alla sagt.
Ja, så liksom man vande vande sig vid att den ska komma, och när den inte kom direkt, då tycker man att då är den inprisad. Men vad brukar vi säga om att saker är inprisade? De är aldrig inprisade.
Nej, ingenting är någonsin inprisat.
Nu har vi dessutom en oljemotvind. Alltså vi har en räntemotvind och vi har en oljemotvind. Alltså det här höga oljepriset, det är knappast drivet av någon slags restart av Kina eller att det är starkt i världen. Titta på PMI-siffrorna, det gäller liksom inte bara Europa utan även USA och Kina. Så det är ett utbudsproblem. Det är därför oljepriset är högt. Och dessutom håller Kina på, verkar det som, att fylla upp sina... istället för att ha dollarobligationer i sin reserv så har de olja. De har köpt olja som galningar i år.
Men har inte det också varit lite det som har hållit priset uppe då?
Jo.
Så jag menar, då skulle det kunna vara som så att... Jag var ju helt säker på att nätgas skulle gå i nättaket, men vi såg ju aldrig det. Som Europa lyckades fylla upp sina lager mycket, mycket mer än förra året, och priset drog aldrig iväg. Så att jag hade lite fel på den. Den rörde sig inte så mycket på nedsidan heller, så det gjorde inte jättemycket. Men det jag menar är att jag tror att vintern kommer inte bli så dyr som den var förra året. Och det är väl bra, för med tanke på vad räntorna står nu jämfört med då. Men om det är så att Kina kanske har fyllt på sina lager och det kanske finns lite nedsida för oljan. Ja.
Eller så kommer det som en smäll från vänster att Ryssland har förberett sig, och den här vintern så har de råd att strypa oljekranarna på riktigt. Alltså de verkligen vapeniserar sina själva oljetillgången.
Så det där är ett litet what if scenario.
Ja, alltså det är riktigt. Alltså det är ingenting som jag skulle ta en placering på nu, men jag tycker man ska ha med i sin riskhantering att det är ett potentiellt scenario.
Absolut.
I alla fall.
Men jag tänker, om de har låtit de här vetefartygen faktiskt korsa vattnet utan det här Black Sea Grain Initiative på plats, så visar det någonstans på att de faktiskt är villiga att till och med låta landet de är i krig med förse världen med varor och produkter. Så varför skulle...
Ja, men det är sant. Det är inte som att de spelar som att det finns ett riktigt dåligt slut här, utan de inser att även efteråt så ska alla vara med på samma planet.
Så det är väl det var väl mina 5 cents på det. Ska man försöka sammanfatta det här på något sätt? Lämna svenska kronan. Alltså jag menar, du kan växla över till en annan valuta innan Sverige går över till euron. Det finns jättebra alternativ. Nu är vi inte sponsrade av Revolut, men om du blir premiummedlem på Revolut så kan du ju växla till vilka valutor du vill utan växlingsavgifter. Och det är väl skitsmidigt. Det är väl jättebra, så slipper du ligga ens med din kassa i svenska kronor. Och nu ska jag säga att nu börjar vi snudda på att jag brukar har ju dragit liknelsen ganska många gånger. I Sverige har vi aldrig behövt oroa oss för att en limpa med bröd ska vara dyrare i slutet av månaden än vad den var i början på månaden. That's gone. It's a goner.
Undrar.
Start to worry.
Men jag undrar om man kan be sin arbetsgivare om att få sin lön i till exempel dollar. Alltså du bara översätta på dagskurs nu. Det här är den lönen jag vill ha. Alltså jag har den lönen nu. Vem vet? Då kan man få liksom en smyg löneförhöjning varje år.
Jag ska kolla med chefen. Vi har faktiskt pratat lite om det här.
Oavsett, man behöver ha någon typ av smart sätt att inte ha överskottspengar exponerade mot kronor. Man har för mycket som det är bara genom sina bostäder. Man är ju tvungen att vara här. Man måste köpa den här bostaden. Som tur är så är det ett lån också som balanserar upp det mesta. Men
det enda vi svenskar kan trösta oss med nu med höga räntor är att realräntan är fortfarande negativ.
Ja, alltså i räknat i lokala valutor så tror jag att äga en bostad kommer fortfarande vara jättebra på 10 års sikt.
Ja, vi får se. Jag älskar mitt hus, men vi funderar på att fly landet och dra till Schweiz.
Ja, inte Argentina.
Nej. Nej. Men ja, ja. Okej, sammanfattningsvis då, finns det något hopp för kronan?
Svar nej. Inget hopp för kronan. Nej. Men däremot så tycker jag inte heller att det betyder att man ska verka för att knyta den till euron. Jag ser liksom ingen så här, direkt uppsida. Och det tar säkert minst 10 år innan landet har anpassat sig till den nya valutan. Och under tiden så vem vet vad som euroländerna sysslar med. Ja, men jag tycker man kan göra som Norge, stå utanför. Och sen får vi skylla oss själva att vi har de politiker vi har som gör att det blir så här.
Ja, vi som har röstat fram dem. Ja.
Jag tror att svaret ska snarare stå i...
Vi tillsatte att inte Ingves dock.
Ändra politik, inte valuta.
Ja, men
det är min sammanfattning.
Ja, okej, fast det gör ju till det. Men det är ju för sent. Så att de här räntehöjningarna skapar ju större problem.
Ja, för att man hade gjort alla fel tidigare genom att bygga upp alla lån. Ja. Ja, det är väl då så att det finns ingen lösning.
Nej, vi får flytta till Switch.
Men vi kan ju faktiskt avsluta med någon liten kryptotanke kanske.
En kryptotanke? Ja. Alltså, ja, det man kan avsluta med är väl att om vi går i den här riktningen så kommer nog trenden för hur svenskarna använder krypto i transaktioner påminna mer och mer om Sydamerika. Mm.
För det är ju ett ställe man kan gömma sig på. Visst, det är volatilt relativt fiat, men det finns en lång, lång drift uppåt.
Satoshi hade rätt. Du har lyssnat på
Anti. Tänk på att ingenting du har hört i den här podden är någon rekommendation att köpa eller sälja finansiella instrument.
Alla investeringar är förknippade med risk och du kan förlora stora delar eller hela ditt kapital eller till och med mer om du är riktigt dum och använder belåning.
Vi försöker underhålla och utbilda och vi använder källor som vi tycker är tillförlitliga, men vi kan inte garantera äktheten eller riktigheten i någonting av det vi pratar om.
Och för guds skull, gör din egen analys. I can't stress this enough.
Och never go all in.
Nej, och det är dina pengar, ditt ansvar.